Lilla Drevet, en podcast som görs för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa. Idag är jag K. Svensson, Ola Söderholm och den alltid lika uppskattade vikarien Jonathan Unge som kommer samtala. Hej på er!
Hejsan!
Hej!
Du har varit med för Jonathan.
Ja.
Mm, så du vet vad som gäller. Vi försöker hålla hög nivå, god ton.
Ja.
Inte spåra ur.
Nej.
Som det de gjorde när jag lyssnade på Juridikpodden med Mårten Schultz. Okay. Då lät det så här.
Men sug kuk din dumma fitta.
Mm, det var Mårten Schultz.
Oj.
Professor i civilrätt. 2012 utnämndes han till årets jurist och årets lärare i Stockholms universitet.
Och han har en podcast där han sitter och säger sådana här saker.
Nedlåtande saker om kvinnor också. Okay.
Vilket språk.
Ja, väldigt grovt.
Var det din kvinnlig domare?
Vad sa du?
Som han riktade sig till?
Jag vet inte, jag kom liksom in okay. Mitt i här. Jag bara kände att jag klarade inte av att lyssna mer när det var så himla grovt.
Han klarade kanske inte av att höra sammanhanget om orden sades i.
Ingen kontext i världen kan rädda.
Det kan
rädda
för
att säga detta.
Nej, jag tycker
det skulle jag vilja höra den kontexten.
De står liksom som i järskrift. Heter det så? I eldskrift står de. Och bara för att påminna lyssnarna om vilka orden Mårten Schultz sa var, så kan vi lyssna här.
Men sug kuk din dumma fitta.
Aj, Mårten Schultz.
Det är eftertryck också.
Ja, han trycker på det och den. Det är möjligt att det finns en kontext som motiverar det här. Den skulle jag också vilja se faktiskt. Det kanske passar i en juridikpodd, men knappast en satirpodd, va?
Nej, alltså de är bara intresserade av att liksom hålla sig inom juridikens råmärken, men vi vill också moralens och den sociala verkligheten.
Man får såklart säga så här.
Ja. De är ju blinda för moral, juristerna.
Det ska de vara också. Ja,
så länge lagen följs.
Jag tycker det är viktigt att de är det.
Mm.
Helt blinda.
Eller för att Leif Seberg ska ha sagt att han kan tänka sig att försvara alla förutom knarkbrott. Stämmer
det? Jag kan inte tänka mig att det stämmer.
Jag vänder mig direkt till dig, Leif.
Men menar han då?
Maila mig på
att så här änglamannen
smutskastande av jurister. Nära inledningen. Ja, förlåt.
Sen har jag inte mer att börja med, förutom att jag har hört från nästan helt säkra källor att Chris O'Neill har fått elektronisk fotboja.
Jaså?
Ja, men jag har inget på det, mer än att jag inte har läst det någonstans.
Men i vilket land?
I USA, antar jag.
Nej, men då kan jag inte flytta till England.
Eller är det i England, eller därför de flyttar till England?
Att han får inte röra sig utanför England.
Nej, så har de varit tvungna att hitta på någon rövarhistoria då om att vi vill det här allihopa.
Vi gillar parkerna.
Vi har bestämt oss för att inte gå utomhus nu.
Vi lever i den lilla bubblan som föräldraskapet ger.
Chris jobbar så mycket. Just här måste han jobba.
Drunk driving.
Ja, nej, det var ju en svag start av mig det här. Att ha så lite på fötterna. Till skillnad från Chris och Neil, som har en elektronisk fotboja.
Du har liksom hört det här från någon som känner någon som känner någon.
Ganska säkra källor. Jag kan inte röja mina ganska säkra källor.
Är det Madde?
Vet du något om vad det är då?
Jag tror det var någon slags brott som Leif Seberg i alla fall inte skulle ta i med tång.
Det pågår en flyktingström, heter det så? Flyktingström.
Det pågår en
ström av flyktingar. En så kallad flyktingström.
Den pågår hela tiden.
Den pågår.
Mm.
Och nu är överraskande tyst i Sydamerika.
Ah,
wow.
Du lyfter liksom ditt fågelperspektiv här.
Ja, 1400 colombianer har deporterats från Venezuela.
Mm-hmm.
Där ska man i alla fall inte vara, kanske man tänker. Och 17 000 har flyttat självmant på grund av den ökande fientligheten från venezolaner mot colombianer.
Aha.
Ja.
Det är deras Norge-historia.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Gränsövergångar har stängts, undantagstillstånd har utlyst vid gränsområdet och militär skickat dit. Det hela började när en grupp venezolanska vakter blev beskjutna.
Av colombianer?
Ja, det påstår de i alla fall.
Ja.
Och sårade av misstänkta colombianska smugglare. Mm. För så här är det att i Venezuela så är många varor kraftigt subventionerade, vilket gör att smugglingen av basvaror blir en lukrativ näring. Alltså saker som socker och mjöl och sånt, det kostar ingenting.
I Venezuela?
Nej, precis.
Så man smugglar ut det då?
Så smugglar man ut det till Colombia, så säljer man där istället till mycket, mycket högre pris.
Smart. Mm.
Mycket smart. Och Venezuelas president Nicolas Maduro har också anklagat Colombias president Santos för att ligga bakom smugglingen som ett sätt liksom att sabotera
socialismen.
Ja, precis. Socialismen. Samt även anklagat honom för att försöka döda honom. Inte liksom han då, men att han har skickat någon.
En hejduk.
En hejduk, ja. Nu är det inte här första gången dessa länder ligger i fejd med varandra. Och det här liksom konstiga gränsområdet som inte riktigt har kontroll över. Jag vet inte om du kommer ihåg när FARC och ELN var, höll på som bäst. De är typ lite tilltuffade just nu. De är ganska lugna.
Jag kan ingenting om Sydamerika.
Nej.
Så titta aldrig mer så rätt på mig.
Men det har funnits ett gränsområde mellan Venezuela och Colombia som har varit oklart.
Ja, precis.
Och där har FARC-gerillan haft någon slags de facto makt.
Ja, och ELN har också varit det som jag tror. De...
Heter det området Peru?
Ja, vi kan kalla det för Peru. Det blir lättare för alla att få en bild.
Och så, vad heter det andra? ELN?
Ja, det, jag tror att det är motsatsen till FARC.
Okej.
Okay. Alltså, det finns ju alltid en lika stor röv i Sydamerika.
Ja, just det, men det för att det är FARC, en sån här kommunistgerilla, så finns det en fascistgerilla som heter ELN.
Och sen så har liksom kolombianska armén ibland gått in och gjort räder mot FARC på Venezuelas område. Mm. Så det blir ett bråk om det. Sen är ju också Venezuela och Colombia liksom två såna himla motpoler, i alla fall politiskt, i Sydamerika. En är liksom supervänster, kan man kalla det. Och en har i alla fall tidigare varit superhöger. Och ungefär lika usla.
Okej.
Okay. Mm. Ja. Har jag för mig?
Jag vet inte. Nej. Det är så jättemycket.
Men... Ja, vad bra. Du kan bara påstå saker. Som hund och katt är de. Ni kan inte säga något annat.
Nej.
Ni kan bara nicka. Och det har de varit sen dessa stater föddes.
Det är som liksom när det är något uppsnack inför så här oceanska mästerskapen i fotboll. Man hänger inte med riktigt. Har Mikronesien en bra chans? Jag vet inte.
Men om de påstår det så har väl...
Absolut.
Hur som helst, det är mycket lidande som pågår. Så, vem har rätt i den här konflikten? Vem är det synd om? Som vanligt när kommer till Sydamerika? Ingen. Mm-hmm. För visst är det så att man är himla trött på Sydamerika?
Ja.
Det är liksom en kontinent som var lite som Israel på 90-talet, kan man säga. Alltså, fast inte, alltså, jag tror att det förr har varit lite, att det har funnits varma känslor mot Sydamerika. En vurm, en sorts kärlek mot det. I alla fall i vänsterkretsar.
Ja.
Precis som att det var ganska coolt att vara israel eller jude på 1990-talet när det gick så bra med Camp David och sådana saker. Sen kom Gaza-kriget.
Men ja, men man tycker att det finns skärmiga gerillor som har snygga uniformer.
Ja, precis.
Och de spelar rolig fotboll.
De spelar ganska rolig fotboll. Men nu är på något mått drogat. Det är så mycket problem i världen som har liksom inte tid med Sydamerika. Man tycker att de får skärpa sig. Hur kan de vara så himla dåliga? Det är fel att tänka så.
Ja, men det är det. Det är,
men visst ligger nära till hans. Världen brinner, vi har inte tid mer. Det är ett gäng katoliker som liksom aldrig får till det. Visst är det den känslan man får? Mm. Att de har alla förutsättningar. Och de får liksom aldrig till det. Det sägs alltid att nu är de på gång.
Ja, ja. Jag håller med.
Sen dabbar de sig.
Japp.
Mm. Ja. Men USA då? IMF, strukturanpassningsprogram. Och...
Vad är nu detta?
Lite olika saker. Jag beds från ett seminarium om Tobin-skatten 2001 med Amerika Vera Zavala.
Tänk lite på våra lyssnare nu, Ola, också. De lyssnar av fri vilja. De ska inte behöva sånt här. Nej, men för jag hörde så här att Bolivia, som är urfattigt, att de har världens största tillgångar av litium. Men jag bara kände direkt, okej, det så. Spelar ingen
Nej.
Roll.
Nej.
Det här kommer ni fubba bort på något sätt. Ni kommer klanta till det.
Det är inga immunodepressiva i landet.
Nej.
Nej. På grund av deras tillgångar.
Men är det att de håller på med råvaruexport? Att det är det? De kan inte förädla litiumet där och sälja det till
bipolära. Jag tror knappt att de kan gräva upp det liksom. Men det används till annat också.
Så jävla gissa om Sydamerika. Inslaget.
Ja, men det är ju det som är själva poängen.
Ja.
Men prova här och byt ut sydamerikan mot jude. Får ni höra hur det låter? Byt ut sydamerikan mot rom.
Det går jättebra.
Byt ut sydamerikan mot någon annan som inte vet hur de ska förvalta en av världens största råvarutillgångar.
Får ni höra hur det låter?
Det finns en vits som de drar i Argentina, som är att Gud vänder sig till Sankte Per, tror jag. Det kan vara Gabriel också. Och berättar för honom att han har skapat ett helt fantastiskt land. som är stort och vackert och liksom rinner över av rikedomar. Och sen så frågar Sankt Pere, men kommer inte alla andra länder, hela folkslag i hela världen, bli väldigt avundsjuka på det landet? Och då säger Gud, nej då, för jag ger det till argentinarna. Och det förstår då att...
Är det i Argentina de drar den här?
Ja.
Så självhatiskt.
Ja. De är så himla paja. De klarar liksom inte, de klarar inte av det här. Och min jag kan tycka att det finns lite gnällighet från Sydamerika. Att just det med att man kände att USA hela tiden på dem, att de kände att de är så himla koloniserade. Men är de inte... Är det inte de som är koloniserare? Ja, de är väl alla, nästan alla europeer, är de inte det?
Alla som inte är
indianer. Ja, de har varit där och...
De flesta, det kan inte vara så himla många indianer.
Nej, de dödade de flesta indianerna med sjukdomar. Och så.
Jag är väldigt mottaglig till, vad heter det, till skuld och skuldbeläggande.
Mm.
Och jag skäms väldigt mycket för olika saker som Sverige har gjort. Inom tiderna, som jag har skämt väldigt mycket för.
Det är bra att ta på dig sån nationalska.
Jag tar på mig det, för att jag måste, om jag ska vara stolt över att Sverige vinner E-kött VM i fotboll, vilket det är,
ja,
måste också känna skam över Sveaborg. Och kolonialismen, självklart. Och ras biologiska institutet. Jag kan inte ropa ja när Gudetti gör mål och sen inte må dåligt över hur vi behandlade samerna.
Man kan ju se det som att de urkött spelar alltid på en liksom gräsmatta av samebenknotor.
Ja.
Det är alltid på en gammal samekyrkogård.
Men man får ta det onda med billigt. Det goda.
Men det du sa, att du skämdes i första hand, var ju ett förlorat slag. inte några övergrepp.
Nej, det var det första
som sosse Sverige har begått.
Nej, det var det första som poppade upp. Men,
att jag, du skäms också för att dåligt Sverige-kriget.
Jag står inte ut med förlusten av Finland.
Du skäms att vi dödade för få ryssar vid något tillfälle i historien.
Ja, men det också.
Ja.
Det och att vi kan gå och plundrade aboriginernas gravar. Att vi inte sköt ryssarna av Sveaborg, men också att svenskar plundrade gravar i Australien och förde hem skeletten. Som vi nu har lämnat tillbaka.
Ja.
I alla fall delar av dem.
Men har vi lämnat tillbaka aboriginben? Ja. Har det varit en sån serbodi?
Ja.
En
gång?
Ja. Det kom några. Pompa och ståt och hämta hem sina ben igen. Förlåt. Ska inte göra om det.
Men varför gjorde ni det?
Vill kolla på dem bara.
Vi skulle mäta dem. Ja, det kunde jag göra på plats. Så och då liksom, så jag tar ju på mig ansvaret, så jag ber om ursäkt liksom till aboriginerna att mina förfäder gjorde detta. För jag tycker det är rätt att göra så. Precis som att som man är tysk, så måste man skämmas för Hitler om man är stolt över Beethoven.
Just det. Men blir du också stolt när Sverige lämnar tillbaks benen?
Ja, det är det fina i kråksången.
Att det värmer ens hjärta.
Det är som att, det är inte ens att man kommer upp på noll, man kommer upp på plus då.
Ja.
Det är som så här att, som Paolo Roberto, att man spöjar folk och sen slutar. Då är man bättre än om man aldrig har spöjat någon. Så jävla fin kille.
Ja, men det är en fin land. Det är en fin morot också, för att säga förlåt. Men och kanske även som världsmedborgare så kan jag känna skuld.
Oj,
oj. Men också, stolthet då.
Mot rymden.
För elektriciteten. Det är en fantastisk uppfinning. Men för inte som var förfärlig.
Ja, absolut.
Eller kanske mer som europeer då, när det kommer till kolonialismen och sådana saker. Men när det kommer till svenska negativa handlingar, så finns det ju undantag där man inte behöver känna skam och skuld. Som till exempel baltutlämningen.
Nämen.
Den behöver vi inte känna oss så mycket skuld över.
Mm-hmm. För att...
För det var väl ett gäng nazister vi skickade tillbaka?
Ja, det är svårt att veta.
Men de hade ju nazistuniformer på sig.
Hade de det?
De flesta, tror jag.
Varför tog de inte av på båda resan?
Jag tror till att de blev tillsagda, men de kanske frös.
Alltså
att lämna tillbaka balter, detta judehatande folk, till ryssarna. Det behöver vi inte känna någon skuld för.
Men det var väl så, enligt vad jag har hört, att balterna var extremt så här medgörliga och medhjälpliga med att hjälpa tyskarna att samla ihop judar när de kom.
Ja.
Så inte alla balter kanske, ska jag säga.
Nej.
Det vet vi inget om. Christian Loks farfar var säkert jättesnäll.
Han stod först i kön, tror jag. Ge mig något att skjuta med.
Jag tror att Loks och Lokos farfäder var undantagen. Men de andra.
Men det kan vara lite skönt att tänka på. Om man som jag känner skuld för saker Sverige gjort, att här finns ett trauma vi inte längre behöver. Det kan vi lämna oss bakom.
Okay.
Det är en av de så här få gånger som man kanske går in i liksom, hos psykologen, och så säger psykologen: det där är skitsnack, du behöver inte ansvar för det. Släpp det med balterna.
Det var inte ditt fel.
Det var inte ditt fel. Det var balterna som kämpade på nazisternas sida. Och så kan jag också... Om nu detta stämmer.
Brasklar. Om det stämmer,
ja. Och så kan jag också känna lite med Sydamerika.
Mm-hmm.
Att man känner sig för skuld för kolonialismen där. Men den behöver man inte känna mot de som är i Sydamerika.
Nej.
För de är ju vi.
Ja.
Alltså jag kan ju känna det mot de här folkslagen som har slagit sönder, som dödats.
Alltså de här
indianerna. Men jag känner ju ingen som helst skuld mot de sydamerikaner som är i Sydamerika. För de är ju europeer.
Alltså, men de är kolonialister som blir kolonialiserade sen.
Ja.
Så får de det bara i röven.
Ja, precis.
Men det här tror jag stämmer för alla folk. För att så är det till exempel också Sydafrika. Alltså den svarta befolkningen i Sydafrika är också kolonisatörer från början.
Men vad skönt att inte känna någon skuld för det. Tack Ola.
För att liksom, de kom från liksom en högre stående afrikansk kultur i centrala Afrika. Och gick ner och så här, dödade alla bushmän. Eller någon pygmefolk sånt där som fanns i Sydafrika.
Mm.
Så det är nästan med allt. Alltså, det är väldigt få folk man ska tycka synd om, tror jag, om man tänker så.
Uh-huh.
För att det har alltid varit att den starkare äter den lite svagare genom all historia. Så det är väl bara då liksom det minst utvecklade folket i världen som man inte ska tycka synd om då.
Ja.
Eller som man ska tycka synd om.
Ja, så man ska tycka synd om, uh-huh. Precis.
Man kanske ska vara stolt över sin koloniala historia. Att det betyder att ens förfäder hade något.
Ja,
att han kunde ta andra.
Men just liksom...
Jag vet inte om man behöver vara stolt över det.
Nej, men om man ska känna skam. Man kanske varken behöver känna skam eller stolthet då. Men jag känner sån otrolig stolthet för att lilla Sverige kunde ha koloni.
Men det var ju det som var med Sverige. Det har ju så läst jag en Herman Lindqvist krönika om. Att han skäms ju över kolonialismen av andra anledningar. Att Sverige var så patetisk kolonialmakt. som hade de sämsta kolonierna av alla i Västeuropa. Och hade någon sån här koloni som vi inte fick ut några rikedomar ut. Utan som bara kostade oss pengar. För det var så dyrt att upprätthålla den.
Är den Sankt Bartolomeus?
Ja, just det. Ja. Mm.
Men varför ju göra någon sorts kort återknypning denna?
Kanske denna seger i Irak.
Så liksom i den här konflikten då, så de som det är synd om, för att den enda gången som de verkar ha kommit helt bra överens, kolombianer och venezuelaner, det är när de gemensamt har förtryckt ursprungsbefolkningen i det här området.
Mm.
Vayu. De finns fortfarande kvar där. Så är det någon det är synd om, så är det Vayu. Så det är Vayu, vill jag säga. Jag ber om ursäkt, förlåt, för att colombianerna och venezuelanerna är såna rövar.
Mm. Du som liksom...
Som världsborgare.
Bärare
av... Och kanske av europeer.
Som europeer.
Ja, bärare av den europeiska rasismen.
Ja.
Den som du liksom har dragit nytta av och som de har drabbats av.
Ja. Jag kan känna liksom att sydamerikanerna förtjänar den amerikanska imperialismen. Så som de har behandlat ursprungsbefolkningen.
Ja.
What goes around comes around.
Precis. Men vem ska straffa
amerikanerna? Man sår det man skördar.
Veckans avsnitt av Lilla Drevet är sponsrat av Akademikernas A-kassa. Och det tycker vi känns väldigt tryggt och bra. Och den här veckan kan man tro att El Maco är på besök hos Akademikernas. För det är extra spicy tider.
Aha.
I veckan höjdes taket för A-kassan med 5 000 heta kronor.
Just det, första gången på typ 10 år.
Muchos pesetas. En av de tyngsta reformerna den här regeringen har serverat.
Och det säger en hel del.
Det säger en del.
Ja, men det är, ja, men det är en stor ändring.
Ja, men det är det. Och det som är bra är att det fortfarande kostar bara 90 kronor i månaden. Att vara med just Akademikerna. Sen det finns säkert andra jättebilliga A-kassor, men de sponsrar inte den här podden. Så de kan ta sig i röven.
Men, nej, det är inte det vi ska säga. Vi ska säga att det spelar ingen roll vilken a-kassa man går med. Akademikerna vill att man ska vara med i en a-kassa. Men är du akademiker? Men
jag tycker vi kan säga att vi tycker ändå akademikernas.
Ja. Måste man ha examen?
Jo, för att vara med i akademikernas a-kassa så ska du ha... Ja, du ska vara akademiker eller vara på väg mot att bli akademiker.
Ja,
det är studietiden också.
Det är som, att bli.
Det är som elitsinglarna.
Ja, det är det. Och måste man skicka in så betyg? För att ansöker man om gå med eller?
Gå in på aea.se och
läs detaljerna. Inträdesprovet för att få med.
Det här är det som är bara med en A-kassa som kräver lite mer.
Ja, men akademiker, jag tror att det är en av elitsingelkassorna. Den är lite finare än de andra.
Mm.
Jag läste också att LO-basen Karl-Petter Thorvaldsson, han är inte nöjd. Han vill ha extra allt. Ännu mer pengar. Mm. Så det kanske blir ännu mer.
Mm.
Vi får se.
Mm.
Tack för att ni är med oss och gör den här podden möjlig, akademikernas.
Och har ni gått med akademikernas eller någon annan A-kassa tack vare den här podden, får ni gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet och eller skriva det i er ansökan. Jag har försökt sätta mig in i flyktingkrisen lite.
Mm-hmm.
Den riktiga flyktingkrisen.
Ja.
Uh-huh.
Den pratar vi om nu.
Alltså inte den i Colombia, Venezuela.
Nej, den är i Euroasien.
Mm.
Det är skönt att slippa vara den som bestämmer, känner man. Det är skönt att bara slippa tänka på den.
Just det.
Det blir lite svårare att skilja på rätt och fel om man ska hålla på att ta reda på saker om den.
Det är skönt att det inte är ens fel, kan man säga. Att det blev så här.
Precis.
Att man inte är ytterst ansvarig för den situation som uppstått.
Eller är den det? Som vi drog gränser.
Jag har inte dratt några gränser.
Ja, men det är det här att kunna klara av att känna kollektiv skuld och stolthet som Jonathan behärskar, men inte du då.
Jag kan ju bara känna stolthet för den framgångsrika kolonialism som min högkultur har bidragit.
Du kan inte liksom känna skuld över den instabiliteten som de här godtyckligt dragna gränserna kolonisatörerna gjorde.
Nej, de kunde väl dra till andra gränser om de inte gillar dem.
Det är en inställning klart i Sydamerika.
Det är väl det de försöker nu.
Ja, just det är någon liksom sån smärtsam process att göra det kanske. Mm. Jag vet inte.
Men skulle du stå där vid ISIS och bara, blev du så mycket bättre? Var det en sån himla mycket bättre gräns?
Är ni nöjda nu?
Ja, skönt att slippa bestämma. Men en som vill vara med och bestämma, eller en som vill ge förslag i alla fall, är Joakim Röjst. Nationalekonom och migrationsforskare vid Göteborgs universitet. Han gjorde ett utspel i onsdags i Svenska Dagbladet som han fick försvara i Aktuellt sen på kvällen.
Du, Joakim Röjst, har du skrivit en debattartikel idag där du lanserade det rätt drastiska förslaget att EU borde överge FNs flyktingkonvention.
Aha. Här känner man ju då för att man vill skilja på rätt och fel att här har vi en som verkar ha fel. Den här människan har fel. Ute och cyklar. Överge FNs flyktingkonvention. Han tycker inte att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Som det står i FNs förklaring om mänskliga rättigheter. Han tycker inte det när det tvärtom är så att alla har den rättigheten. Så han har fel. Nu tänkte du fel, grabben. Uh-huh. Känner han. Tvärt emot vad du tror så har alla rätt till liv och frihet. Personlig säkerhet, ja det också. Det stämmer inte som du anser, Joakim, att människor bara har rätt till död, fångenskap och personlig risk. Som du står och gormar om där i Aktuellt studion. När ska du fatta det? Hur tänker du när du säger en sån sak? Vad är det du inte gillar med flyktingkonventionen?
För FNs flyktingkonvention, den säger att alla som har skyddsskäl och tar sig hit, de ska ges skydd. Och sedan nästan 30 år tillbaka så är det ingenting som Europas länder vill stå upp för i praktiken, utan man tycker att det antal flyktingar som finns i världen och har möjlighet att ta sig hit och söka asyl, de är fler än vad vi faktiskt vill ta emot. Den dagen man började tycka så, då borde man ha övergett konventionen, man borde ha varit ärlig och sagt, vi tänker bara ta emot så här många. Nu kan ni söka hur många ni vill, men det är så här många vi tänker bevilja.
Han vill bara lite ärlighet.
Ja, han menar ju då att Sverige och de andra EU-länderna i praktiken redan har övergett flyktingkonventionen.
Ja, men det är det.
Så nu är ju inte den här killen då så ensam i felhörnet längre, som jag kanske trodde först, utan alla politiker i Europa tycker att människor bara har rätt till död, fångenskap och personlig risk. Alltså trots att man då har visat det i praktisk politik, att man inte vill stå upp för den här flyktingkonventionen, så har man ändå inte, slopat den formellt, menar han.
Det gjorde man inte, för konventionens skrivningar om att vi hjälper alla, de var lite för vackra. Man ville stå kvar vid dem, så man låtsades att de fortfarande gällde. Och för att hålla ner det faktiska antalet som invandrade så började man istället skapa hinder för att överhuvudtaget kunna söka. Det är därför man nu måste resa en livsfarlig väg för att överhuvudtaget kunna lämna in en asylansökan.
Men, men är detta ett liksom problem som kommer att FN startade liksom precis efter andra världskriget?
Och ja, hade det var parodan, förskärrade.
Så här, aldrig mera krig. För att om det är aldrig mer är krig, då är det kanske lättare precis. Att hålla
om vi bara
leva efter den här konventionen. Om ja. Det aldrig mer är några flyktingar som flyr från krig, då kommer vi kunna behandla alla.
Hade vi sovit på det, ätit en rejäl frukost.
Tänk att det blir nog krig igen och då står vi där. Då har vi verkligen lovat mycket.
Och vi kan inte förhindra alla folkmord.
De kunde inte räkna med de här folkvandringarna.
Men då, vadå, det är hyckligt, men det är precis som det här med därför att man liksom vägrade att beteckna det som folkmord, för då var man tvungen att göra någonting. Ja. Man kallar det för skärmytsling eller något sånt. Eller bråk.
Gruff.
Ja, men, boys will be boys.
Ja, men ja, man håller väl på med sånt trixande liksom. Men det är då att Europa är då enligt den här konventionen förbundna att ta emot alla med flyktingstatus som sätter sin fot i EU. Men man gör allt för att undvika att det ska hända. Inga fötter här. Så, och en av de mest avgörande åtgärderna för att hindra dem från att ta sig hit är det här transportansvaret som infördes 2001. Har ni hört talas om det?
Jag har hört det ordet nämnas jättemycket de senaste dagarna.
Men det är man inte får köra full.
Det innebär att flygbolagen inte kan ta ombord flyktingar om de inte är 100% säkra på att de är flyktingar. För att så här, flygbolagen måste betala hela vistelsen i en flyktingförläggning och hemresan sen för de som utvisas.
Ja, det är deras ansvar.
Ja, eller inte bara flygbolag, alla resebolag. Och då måste de liksom bedöma på en minut vid check-in disken om någon är flykting. Så då säger de nej till alla. Så
men de flesta, jag är inte flykting.
Nej, men du har väl liksom papper på vem du är och sådär. Och att,
okay.
Att du har... Men du har ett visa kanske när du flyger till ett sånt land som...
Ja, jo, det skulle jag ha. Det var dum, vet du.
Men man har... Jag vet, men man har då lämpat över det på dem, på resebolagen, att avgöra vem som är flykting.
Så för vissa länder går det inte att åka överhuvudtaget? Som man kan tänka, att Syrian Air... Inte låter någon komma ombord på sträckan Damaskus-Malmö.
Nej, de låter väl inte syrier komma ombord då. Och det är då, så här, då praktiska, ifall man då vill hålla borta flyktingarna, är då att de bara säger nej till alla för att undvika ekonomisk ruin.
Men det är intressant att man kan ställa, för det brukar vara så svårt att ställa krav på flygbolag. Min brors gitarr gick sönder när han flög med Ryanair. De svarar inte ens på mejl. Men just när det kommer till flyktingar så är det visst, då går det att ställa vilka krav som helst.
Men just det. Det borde ju också göra det väldigt svårt för länder att kräva in de där pengarna. Om de inte ens svarar på ett mejl med krasig gitarr.
För det tror jag liksom flygbolagen...
Vad skulle de då vilja?
Jag bara business as usual.
Ja just det, men det är kanske det som är tricket för att komma runt det här då att... Att Ryanair kan flyga syriska flyktingar in i Europa. Och för att de är så här, bara telefontid tisdag mellan 1:30 och 2:00. Någon surtad på Irland liksom. Kostar.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alltså det är ju 90 minuter att ringa.
Det är där det är dyrare att ringa dem än att bara ta över kostnaden.
Ja, skitsamma.
Ge dem hus och mat.
Ja men precis. Det är så här tjafsa med Ryanair. Posten i budgeten kommer kosta mer pengar för staten än flyktingposten.
Bara flygskatterna går på mer än...
Om vdn vägrar ta ansvar för lättklädda kvinnor i sin kalender så kan man ju inte ta ansvar för alla somalier som man kör in. Det är jättemycket säkert.
Ja, där tror jag vi kan vara helt lugna.
Ja.
Ja, vi får hoppas att det blir fler Ryanair-linjer från Mellanöstern då.
Tendensen in i Europa. Säger jag.
Ja, men det är i alla fall då så bland annat då med transportansvaret som man har löst det dilemmat då med att man inte har kunnat överge konventionens vackra skrivningar om att vi ska hjälpa alla, men att man då å andra sidan inte vill hjälpa alla.
Nej.
Man vill inte överge de vackra skrivningarna. Man är en sån sucker för vackra ord.
Mm.
Ni vet hur europeer är. Det finns en lång tradition av att älska ordet. Kan inte bara överge en fin formulering. Men konsekvensen blir då att vi säger alla som kommer hit och har giltiga skäl får asyl. Sen gör vi då allt för att de inte ska få komma hit.
Mm.
Vi säger så här, kom och ta den då. Ta asylen då.
Vill du inte ha asylen? Kom och plocka.
Håller någons mössa i ena handen, håller bort den med andra handen. Ta den då.
Det är så att man har asyl. Du bara tar den. Beskedet bakom ryggen. Får de välja en hand. Tom. Den finns bara.
Den är gratis. Vad är det du har i örat?
Inte ett asyl.
Besked av.
Ja. Ja, men Joakim Röysts förslag är då att istället för att ge citat alla flyktingar asyl så ska länderna istället bara säga en siffra om hur många de vill ta emot. Eller att man kanske ska komma överens om det på EU-nivå, vilka siffror de olika EU-länderna ska ha.
Det tycker jag låter smart, annars är det alltid någon som säger noll.
Ja, just det är det som är jobbigt nu, att det är så många som säger noll.
Ja.
Men tänk så att Sverige kanske säger, ja, vi säger 50 000, vi tar emot 50 000 i år. Och då blir det oviktigt var asylen söks. Alltså man kan söka på en svensk ambassad eller vid EUs yttre gräns. Mm. Och man får då veta om man har asyl innan man åker till Sverige. Eller vilket land man åker till. Och man behöver då inte göra den här riskabla resan och dö på Medelhavet.
Men det är så himla dumt. Varför skulle det göra det? Om man liksom annonserade att vi kommer ta emot så här många. Mm. Så ni andra behöver inte komma. För nu vet ni det. Skulle de inte komma då?
Alltså de kan ju fortfarande komma, fast då vet de om att de får leva under jorden som illegala. Nu kommer ju alla ändå med ett ganska stort hopp.
Ja, okay.
Eller med ett sannolikt hopp ifall de är syrier, okay. Att de kommer få asyl när de kommer hit. Men enda sättet att få veta det är att göra den här riskabla resan. Så nu ska man då få veta det innan den riskabla resan. Men antagligen är det så att även med det här systemet skulle folk föredra kanske att leva som papperslösa. Ifall det var det enda alternativet, eventuellt. Men han menar då att möjligheten att söka på distans, det kommer aldrig införas inom det existerande systemet. För EU är då inte berett att ta emot alla de som har legitima skyddsskäl som då skulle söka. Alltså EU vill bara upprätthålla flyktingkonventionen om att alla ska få skydd så länge döden på Medelhavet finns som en bromsande effekt på inflödet av folk. Och att asyl på distans bara kan då införas i kombination med ett politiskt beslutat tak för den totala asylinvandringen, menar han. Och om det skulle vara så här att det är den här snubbens linje man går på, då är man ju verkligen glad att slippa vara med och bestämma, känner jag, om flyktingpolitiken. Alltså bestämma den här siffran.
Mm.
Hur många ska vi ta emot? Sitta där på sossarnas verkställande utskottsmöte och försöka verka fram en siffra. 60 000, 70, 120 000, jag vet inte. Vad säger du, Gabriel Wikström? Du är bara ett vanligt svenskt barn i kostym som jag gett en ministerpost. Kan du bestämma över liv och död? Vill du vara skaparen och förgöraren?
Mm. Det...
Ja, men det är så...
Ja, men... Man ska väl ta en jämn siffra?
Ja, det kan man ju tycka.
Ja, det är konstigt början. Att ha en alldeles för ojämn, för det låter det som att det är liksom
man brukar
ett
också.
Väldigt så här, det är ett gäng man gillar och ett gäng man inte gillar.
Men det är inte så att om man säger en jämn siffra så säger allt någon som säger, det där hittar du bara på.
Mm.
Men säger man 61 789, då tänker alla, okej.
Okay. Ja, det finns olika förhandlingstaktiker här. Såg ni på Agenda i söndags?
Nej.
Reportage om Assads terrorbombningar i Syrien, att Assads armé har helikoptrar som flyger på hög höjd över rebellkontrollerade områden och släpper oljefatsbomber.
Ja.
De hade en film inifrån en sån helikopter, det var så primitivt, de bara så här flög och så satt en snubbe bara knuffade ut bomben ur helikoptern.
Uh-huh.
Och det är inte i närheten av fronter, utan de flyger liksom över städer och bara släpper de här oprecisa bomberna. Så det är bara så här slakt på civila. De har dödat så jävla många. Ja. Och du tänker, det är jobbigt att vara Magdalena Andersson har sett i reportaget och sen sitta så här med papper och penna med budgeten. Så här, ja, ska man avsätta pengar och höja siffran till 80 000? Om vi stryker byggandet av ett av JAS-planen, har vi råd med 10 000 syrier till? Hur ska man väga det här mot varandra? Ja, det är mycket, tänker jag.
Mm.
Det är, så jag är glad att slippa liksom ha den då.
Det känns skönt.
Att jag får ta den pucken. Och om det skulle bli så,
vad är det betalt?
Ja, de har ganska bra betalt, politikerna i och för sig. Tjänar väl 100 papp i månaden.
Ja, men det är ändå ett jobbigt jobb som ingen runt det här bordet vill ha.
Mm. Men jag skulle kunna tänka att ta mig just för att det är ett sånt omöjligt jobb. Om folk de ställer mig till svars, vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Det är ett omöjligt jobb. Vill du ha det? Nej, jag tänkte väl det.
Ska man göra? På 90-talet var det populärt så här att visa vilket slumpspel börsen var. Sen så här, apa fick kasta pil. Att man liksom gör något sånt. En kaktus får bestämma.
Att det visar sig att den här schimpansen på Kolmården är lika bra på att sätta
flyktingkvot
som Magdalena Andersson.
Här är bläckfisken och då. Han simmar alltid till rätt flyktingkvot. Det är helt sinnessjukt. Han har inte rätt varenda. Lika rätt som Magdalena Andersson.
Borde inte funka likadant, tycker jag. Det borde inte vara samma. Men kanske bara skulle vara lätt med fall och skyffla över ansvaret.
På en bläckfisk.
Bläckfisken Otto.
Jag kan också få vad den förtjänar. Man kan döda den någonting.
Men i alla fall då, så att den här snubben och EU-länderna i allmänhet, de är ju då emot FNs flyktingkonvention.
Mm.
De är för död, fångenskap och personlig risk.
Mm.
Men finns det då ingen som står upp för FNs flyktingkonvention? Jo, S-märkte statsvetaren Ulf Bjereld var också med i Aktuellstudion. Och han och några andra akademiker hade gjort ett utspel samma dag som Röjst om hur flyktingkrisen ska lösas. Och det gick ut på att man bland annat ska avskaffa då det här transportörsansvaret. Att alla bara ska kunna flyga hit och kolla om de har asyl. Och vad säger då Röjst om att ta bort transportörsansvaret?
Tar man bort det, så hamnar man ju i att det kommer komma mångdubbelt fler asylsökande än vad som kommer idag. Och är man beredd att ta emot så många, ja men då är det bara att ta bort det. Då kan vi göra det omedelbart. Men vad hela frågan handlar om är ju att det finns inga indikationer på att Europa är berett att ta emot så
många. Vad säger du om det där?
Ja, nu använder man ju flygbolagen som en...
Ja, men det är de här valen. Kan vi slopa FNs flyktingkonvention?
Mm.
Nej, det kan vi inte göra. Det ska vi inte göra. Men om vi inte gör det så innebär det att vi låter människor dö på Medelhavet. Så nej, det behöver vi inte göra. Okej, men om människor inte ska dö på Medelhavet och vi ska ha flyktingkonventionen, så måste vi ta emot mångdubbelt fler.
Inte bara vi, några andra kan också ta emot.
Ja, det är kanske framför allt andra som ska göra det mera, för att det är så många som gör det noll. Men man kan tänka sig att alla måste göra mycket mer.
Mm.
Jag vet i och för sig inte exakt hur den här killen uppskattar volymen mångdubbelt fler. Eller egentligen stämmer.
Ingen aning.
Men det är också sådär, med hela den här grejen tänker jag, eller det är också något konstigt med att om det är sådana jävla enorma folkförflyttningar, det är sådana sjuka folkförflyttningar nu, att tiotals miljoner människor är på flykt, är inte det lite grann som det är? Det går nästan inte att ha en debatt om man är för eller emot folkförflyttningar. På något sätt. Det är väl bara något att man måste hantera det på mer eller mindre jobbiga sätt. Det kommer ju vara en jobbig grej.
En administrativ fråga det här. En logistikfråga.
Ja, någonstans.
Men vad är ditt förslag då? Vill du göra som romarna att anställa syrierna och så får de patrullera gränsen och stänga ute andra?
Är det det du har läst ut av det jag har sagt?
Vilket barbari av Ola.
Det är det. Och det är det jag känner i mitt iskalla hjärta.
Din röst i allmänheten har ett ansvar. Du vågar säga något sånt.
Ja, men det är något så här, men jag tänker att i längden att det är hopplöst att hålla på och argumentera bort att så många människor är i rörelse. Och jag tänker att de kommer inte försvinna. Jag tänker att det bara kommer bli värre. Vad en jävla Hans Rosling säger. Om att de har avjobb nu i Indien.
Det
avlopp. Så de bara inte kiss och bajs på gatan där längre. Och tjejerna har vaccin.
Jag tycker det är en fitta, Ola.
Ja, men Hans Rosling har säkert rätt också sagt i sin statistik om att fler har tvättmaskin och vaccin och så.
Jo, jo.
Det tror jag. Men sen är det ju, men jag tänker att med folkförflyttningarna riskerar ju verkligen att bli värre om de här klimatprognoserna stämmer. För jag tror ju att Syrienkriget till stor del är en klimatkonflikt. Jag har pratat om det tidigare i lilla delet.
Ja, ja, ja.
I avsnittet som heter Prins Charles känsla, om att så här, resursbrist och rekordlång torka i Syrien, ökade spänningen och så vidare. Mm. Men det här är ju liksom, jag tänkte det här kommer bara bli värre. Alltså, så här, Bangladesh svämmar över, Östafrika torkar ut, alla kommer börja kriga med varandra och de sista resurserna. Och det är också då vi som har konsumerat fram det här. Vår feta livsstil som de inte fick ta del av fuckar upp det värst hos dem. Så det känns ju så här småaktigt att de inte ska få komma norrut och typ överleva efter att vi liksom har inrikes flygit bort deras monsunperiod.
Nu kommer den här skulden igen.
Ja. Nu kommer den här skulden. Men jag tänker att det är lika bra att börja vänja sig. Att en jävla massa människor kommer flytta på sig.
Ja, ja. Men det kanske är också ett naturligt sätt att leva för människor.
Absolut.
Att vara på vandring.
Ja.
Människor blir normala.
Det var ju så att tills vi lärde oss att domesticera vetet. Men nu återgår vi då till nomadsamhället.
Det blir ett litet, det kan se ut som ett steg bak.
Men en som kommer vara jätteglad i den här Lasse, vad heter han? Lasse Berg, han är.
Just det.
Just det.
Han har sett allt skit började då. Mm. Det finns ju ingen som hatar vete så mycket som honom.
Han tycker inte vi borde lämna ett Afrika typ.
Nej, för att vi skulle bara vara ett jägare och samlare.
De hade det lugnare och skönare och levde mera i nuet.
De hade
jobba inget.
Jobba en timme om dagen
på stranden och käka musslor. Ja. Mm. Hade det gott.
Jag kallar dem jobb. Kom tillbaka från jobbet. Ligger till sanden och käkat musslor. Helt slut igen.
Men det är en fin
framtid. Som kaler som sover 20 timmar.
Det är en fin framtidsversion då, att vi bara ska vandra längs den eurasiska kontinenten som,
ja,
som gryningen vi kallar harimänniskorna.
Ja.
Fram och tillbaka.
Alltså Berg sitter och han jular i sitt rum just nu.
Det kan han göra också för han har ätit sån stenåldersstift. Mm. Så han kan gå på händer.
Alltså,
han kan vandra i spindeln. Mm.
Ja. Men jag kollade befolkningstätheten i Bangladesh.
Uh-huh.
Om det då är så att vi i framtiden måste ha samma då befolkningsstatistik, då kommer Sveriges befolkning vara 450 miljoner.
Om alla i Bangladesh kommer till oss?
Om den befolkningsstatistiken som är där måste vara liksom här kring.
Jag säger för att så många kan vi inte ta emot. Det är för hög flyktingkvot. Jag tycker faktiskt det.
Och ändå vill ingen bo i Norrland. Vi har fortfarande inte löst utflyktningen från Norrland. Vi är 450 pers och fortfarande kommer den här hela Sverige ska leva-kampanjen att vara igång. Liksom. Hur fan ska vi få folk till Skellefteå?
Det är brist på tjejer här.
Det är 300 miljoner i Stockholm. Går inte.
Det är väl Hagamannen.
Men jag menar bara om liksom den här delen av världen som mest utsätts liksom för klimatspänningarna, om den befolkningstätheten som är där ska flyttas hit då. 450 miljoner människor i Sverige. Och det är det som gör att man förundras över att Sverigedemokraterna inte har en mer aktiv politik i klimatfrågan.
För 2 år sedan på sommaren på Gotland så badade vi under en gassande sol.
Du och jag gjorde det.
Ja. Mm.
Och jag också.
Och Ola också. Då vi tog den berömda Instagram-bilden.
Ja, just det.
När vi hade likadana badbyxor.
Mm. Och himlen var blå. Och du sa att om man gillade Painted Black så var man dum i huvudet.
Jag sa det.
Ja.
Nej, jag har en spaning om Painted Black, att det är alla människor som inte gillar Rolling Stones.
Ja.
Deras favorit Rolling Stones låt är Painted Black.
Jag tycker att det är den enda bra låten Rolling Stones har gjort.
Ja. Mm. Och den är Rest My Case också, ja. Helt okej. Okay.
Bra case, Ola. Mer sånt här vill jag leva.
Men det är att man inte fattar grejen. Man okay. bara gillar den här undantagspoplåten.
Ja. Okay. Mm. Ja. Men nu har jag läst i tidningen Gaffa att Uje Brandelius gillar den låten.
Ja, och han också på min shitlist.
Så du säger alltså att Dr. Cosmos är dum i huvudet.
Men jag har inte använt ordet dum i huvudet. Jag bara sagt att man inte fattar Rolling Stones.
Fattar du Rolling Stones?
Ja.
Vad är det här?
Ni kommunister alltså, ni kan aldrig hålla sant. Att det ska ju dras upp linjer och utsätta folk för kritik. Det är någon sorts
Steffo Törnqvist. Vi gillar ett bra riff.
Ja.
En cigarr från sin egen eget brand.
Ja, liksom det här hänget. Keith Richards har gitarrspelet på Exile on Main Street. Det fattar jag.
Gåshud.
Fattar inte ni?
Eller låt oss kosmos.
Enkla människor fattar inte det.
Hör vad han säger om det.
Så ska en bra låt.
Det här gunget.
Ja, mm. Var det allt? Var det allt?
Har du fått utkräft din vendetta här på mig? Jag har 2 år gamla öppna såret.
Nu står det 1-1. Det hävde jag bestämt. Okej, okay, hörni, jag fakturerar sen.
För okay. 2 ingångar då.
Okej, okay, men du har en kvar.
Ja.
Ska vi bara köra den?
Ja. Nu ska jag cykla mellan 2 besvikelser. Ha det bra.
Ha det, hej. Hej. Ja, där försvann Jonathan Unge.
Mm.
Det var kanske lika bra.
Mm.
För nu, detta kanske är för svårt för Jonathan. Det jag tänkte vi skulle prata om.
Okej.
Okay. Jag tänkte vi skulle blicka tillbaka lite. Kommer du ihåg DNs kampanj Jag delar?
Var inte den i förrgår eller något?
Ja, något sånt. Mm. Det var någon gång i veckan här. Supersnackis då när den kom.
Mm.
100 kändisar gick med i ett enligt DN unikt upprop.
Ja.
Hashtaggen Jag delar. Aldrig förr har så många svenska kändisar valt att instagramma under samma hashtag. Om det inte varit Melodifestival eller öppnat någon ny kul affär. Det här är ju inget man skojar bort. Eller hur?
Nej, nej.
Det handlar om människors liv. Och det har flera av DNs egna skribenter fått gå ut och skriva. Både ledarskribenter och folk som till vardags recenserar Mårten Anderssons Instagram. De har fått höra, släpp det. Men jag har fått tips om Mårten Anderssons webbhistorik. Jag sa, släpp det. Så vi har fått massor
DN-text. Du pratar om skribenterna på DN Kultur.
Mm. Nej, men det var också någon ledarskribent. Mm. Vad heter han? Helmersson kanske.
Ja, just det här med att man... Han skrev om att det är fel att raljera över godhet. Att ja. Folk raljerar över godheten.
Precis, mm. Men sen kom också på DN Instagram hade en annan skribent också. Samma case. Det är för mycket raljans över godheten. För mycket cynism.
Mm.
Det är väl jättebra att 100 svenska kändisar skriver under på att de tycker det är dåligt med barn som drunknar i Medelhavet. Det är lite luddigt det här uppropet. Och samtidigt inte. Men så här lyder det. Grundläggande värden som vi länge tagit för givna är satta under press. De måste försvaras. Vi står upp för medmänsklighet och humanitet. Vi tar avstånd från alla former av hat, hot och rasism. Kring alla människors lika värde finns inget utrymme för kompromiss. Och första impulsen är ju såklart att sabla ner det här. Kände du också den när den kom?
Ja, alltså ja, det är så här att en självklarhet och tycker man och så vidare. Men jag kan ju också förstå, vad ska folk göra? Alltså folk är ju enkla och folk ser en bild och reagerar känslomässigt. Och det är ändå det man har att jobba med på något sätt, antar jag.
Jo, men man kan ju välja att göra inget. Eller så kan man göra något som motsvarar inget. Till exempel en kampanj som menar Kajsa Bergqvist, Sven Bertil Tåb, Sara Larsson, Marcus Wallenberg och Lal såklart. Det kliar ju fingrarna.
Men om man ska försvara kan man nog tänka att det kanske ändå genererar mer pengar till Radiohjälpen. Det kanske gör att Stefan Löfven blir mer stressad och måste ha ett möte med Angela Merkel.
Men det fanns liksom inget 90-nummer i närheten av den här kampanjen. Mm. Men det kanske är att det är gruppboende DN som ligger bakom. Oberoende liberal känns mer som morfinberoende liberal, va? Som en liberal som ligger och klunkar i sig hostmedicin och bara svamlar. Är det en sån beroende liberal? När de utropar en gemensam Twitter-hashtag till ett unikt upprop bland svenska kändisar, då känner man ju intuitivt att man vill vara emot det. När man ser att Torbjörn Fälldin är en av de 100 kändisar, så vill man ju säga som Twitter-profilen den ömhet. Fat chance att Torbjörn Fälldin född 1926 delar hashtaggen jag delar.
Nej, men där tyckte jag, det var ändå intressant information att få veta
att
han lever. Ja. Precis.
Men nu tänkte jag att ta det här unika uppropet på allvar. Och inte var, för jag läste igenom texterna då som de här paranta människorna hade skrivit. Och man ska kanske inte vara så cynisk, utan istället försöka bena ut vad jag delar är. Mm. För det är inte helt lätt att veta, för att man känner det ligger väl någon typ av dubbel betydelse i det. Att det kan inte bara handla om virala delningar. Att man ska dela något viralt.
Det är sant, jag har inte ens tänkt på orden, vad de kan betyda.
Men jag tänker mycket, för då tänker jag att då skulle man inte tagit med Torbjörn Fälldin, Sven-Bertil Taube, Hasse Alfredsson och Lennart Johansson. De känns inte så virala på det sättet.
De är väl virala kanske för någon målgrupp då. Jo, man tagit in kändisar
men
som
har
hela...
Har de Snapchat? Ja. Har de Instagram? Har Hasse Alfredsson Twitter?
Nej.
Så det måste nästan finnas en dubbelbetydelse. Och det bör väl vara att de här kändisarna delar en värdegrund. Mm. De grundläggande värden som vi länge tagit för givna är nu satta under press. Mm. Och du har ju tidigare efterfrågat ett nationalistiskt projekt, Ola. Mm. Och det här kanske skulle kunna vara ett sånt. Där 100 svenska kändisar går ut och tydligt väljer sida. För vad är det egentligen Sara Larsson och Torbjörn Fälldin delar? De delar ju att de är svenskar. Mm. Det är ju egentligen det enda de har gemensamt. Det är det de delar. De är för upplysningsidealen och den västerländska humanismen. Vi delar samma värdegrund. Skulle detta kunna bli ett gemensamt nationalistiskt projekt? Något vi alla kan dela. Så här skriver Kerstin Ekman. Under århundraden har vi långsamt erövrat en humanism i vårt land. Ibland är den skymd, ibland djupt nedgrävd. Men den finns där som en guldreserv. Mm. Det finns något svenskt som är värt att bevara. Humanismen. Mm. Bevara Sverige svenskt. Var humanist. Björn Wiman skriver...
De borde ha haft hashtag bevara Sverige svenskt.
Det hade också kunnat vara en.
Mm. Bevara. Ett väldigt så... Då går man verkligen på offensiven i det här reclaimandet.
Det hade ju varit en stenhård hashtag. Det kanske vi kan ha i lilla drevet om ni står upp för upplysningsidealen. Mm. Och för det Kerstin Ekman skriver.
Precis.
Så bevara Sverige svenskt, det hashtaggen som vi och DN arbetar med. Mm. Björn Wiman skriver, för mig är en av poängerna med DNs upprop att påminna om den breda enighet som råder i det svenska samhället kring upplysningens cancer. Kanske allra mest konstituerande tanke, den om alla människors lika värde. Det finns något svenskt, något vi kan dela. Det är upplysningens ideal. Den västerländska liberalismen. I det kommande kulturkriget står Lalle och Sara Larsson enade tillsammans med Sven-Bertil Taube och Marcus Wallenberg. Mm. Från olika ställen, unga och gamla, fattiga och rika. Men vi anser att de västerländska värderingarna är värda att strida för. Mm. Det finns något som förenar oss.
Hashtag Västerlandet.
Länge leva i Europa. Mm. Något som är större än klass och etnicitet. Och det är upplysningsidealen som alla riktiga svenskar delar djupt inom sig. Jag kan ju gilla det här.
Ja.
Jag har ju länge tyckt att det varit för mycket självhat riktat mot vår svenska kultur.
Ja.
Och du har efterfrågat ett svenskt nationalromantiskt projekt.
Ja.
Där andra enas om...
Jag var full förra veckan. Men okej.
Okay. Men andra kanske enas bakom nationalromantiska idéer om ett folk med en religion och ett kalifat. Då väljer vi den västerländska liberalismen. Andra bakom nationalromantiska idéer om ett folk och en folkande. Det är i och för sig lite det här också.
Men det är ju inget fel, det är väl inget att vara cynisk över då, i och för sig. Nej, om man tänker på det, att alla står upp för upplysningsidéer och humanism.
Och vi delar en kultur och en värdegrund. Det känns tryggt inför kommande kulturkrig. Att motståndet mot dem som hotar vår västerländska livsstil är starkare än något annat.
Mm.
Vi delar det.
Ja.
Lena Endre, Zlatan.
Du behöver inte trilla över i korsredarretorik, känner jag bara. Men absolut, jag tycker vi ska stå upp för det sekulära samhället.
Vi ska strida enligt samma logik som Islamiska staten och de högerextrema rörelserna. Fast med milda metoder. Vilket gäng tillhör du? Vems åsikter delar du? Gillar det en skattkampanj? Den är så hård. Det är hårt mot hårt nu.
Kring... Men det är hashtag som vapen snarare än att skära halsen av någon framför en webbkamera.
Exakt, det är mildare tycker jag. Men liksom, målet är detsamma. Kring alla människors lika värde.
World domination.
Inget utrymme för kompromiss. Inget. Gärna ett mångkulturellt samhälle så länge alla delar samma västerländska värderingar. Där går liksom gränsen för hur mycket vi kan tåla. De citat... Grundläggande värden som vi länge tagit för givna är satta under press. Nu är det hårt mot hårt som gäller. Äntligen, säger jag. Henke Larsson, Avicii.
Var det någon som, var det där ett citat? Nu är det hårt mot hårt. Eller det var
det
dina ord.
Det la jag till. Mm. Men ja, det är ju lite... Har du sett kampanjen? Det är väldigt allvarliga ansikten som blickar mot den. Det känns som nu är det färdiglekt, färdigflamsat. Nu tar vi det här på allvar. Henke Larsson, Avicii, Peter Wallenberg junior... Dela något. De kanske ser olika ut, kommer från olika ställen. De kanske inte ens bor i Sverige, men de är ändå först och främst svenskar. De har nyckeln till den guldreserv av humanism som vi måste bevara.
Mm.
Svenskheten, det som förenar oss, det vi alla delar.
Det är vackert.
Det är vackert. Så tack DN.
Jag är inte med på raljansen här.
Nej, jag raljerar ju inte.
Eller vad jag menar, nej, är det en raljans?
Jag tar
eller?
Dem på allvar nu.
Ja. Mm, mm.
Det är bara så... Det kändes först som en så liksom, vanlig Twitterkampanj. Men så när jag tänkte på det så blev det vackert och nationalistiskt som vi har drömt om.
Just det. Precis. Vi är Sverige.
Vi är Sverige, vi är bäst. Just det här var lilla drevet för den här veckan. Tack Ola.
Tack så mycket.
Vi får tacka Jonathan också för två väl underbyggda spaningar.
Mm.
Och vi tackar Akademikernas A-kassa som stått för kulorna den här veckan. Och vi tackar kanske vi inte gör, det är Aftonbladet Kultur. Man tackar inte sin samarbete. Gör man det?
Vi gjorde det i samarbete med Aftonbladet Kultur.
Ja.
Tack, vi kan väl säga tack.
Vi kan säga tack. De kan säga tack till oss då, för vi gjorde vår del. Mm. Så får de göra sin del.
Skriva en
liten puff, ja. Och ge oss lite pengar för besväret.
Mm.
Så tack för det, att ni gör er del. Det här var vår del, Lilla Drevet heter det. Och jag och Ola, vi åker ut på turné i höst. Det går att hålla koll på den i vår Facebookgrupp, tror jag är lättast.
Just det. Facebookgruppen heter Ömhet, en stand-up-turné med killarna från Lilla Drevet. Tror jag.
Jättebra namn. Min klubb Under jord har precis startat. Det finns biljetter på biletto.se/underjord. Kanske främst gäller folk
i Malmö.
Ja, det är om detta. Ska vi tacka för oss där.
Ja, tackar så mycket.
Tack för att ni lyssnade.
Hej.